Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om alkohol och alkoholberoende. Och till skillnad från till exempel narkotika tror jag att de flesta av oss någon gång funderat över hur mycket och hur ofta vi dricker. Men vad händer i hjärnan när vi dricker för mycket alkohol och vilka sätt finns det att komma ur ett alkoholberoende? Det tänkte jag att vi skulle höra om nu. Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du vill att veta.
Alkohol har varit en del av vår kultur i tusentals år. Den ingår ofta i sociala sammanhang och är för många en stor njutning. Baksidan är att alkohol är beroendeframkallande och kan vid för hög konsumtion ge minnesluckor, hallucinationer och kramper. Långvarigt bruk kan även orsaka allvarliga leverskador och hjärnskador. Det som ska berätta för oss om alkohol och alkoholberoende är Pia Stensland. Och det är docent och alkoholforskare vid Centrum för psykiatriforskning Karolinska institutet och arbetar bland annat med att ta fram nya läkemedel mot alkoholberoende. Varsågoda, allt du vill att veta om alkohol med Pia Stensland.
Då säger jag hej och välkommen till Pia Stensland. Hej.
Hej.
Hej, du är docent och alkoholforskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Och vi ska prata om alkohol och alkoholmissbruk. Alkoholberoende är ju ett stort problem i Sverige. Hur många har alkoholproblem skulle du säga idag i Sverige?
Man ska ju komma ihåg att de allra flesta klarar ju av att ha en kontrollerad och en sund relation till alkohol. Men det är faktiskt så många som 1 miljon svenskar över 15 år som har problem med alkoholen. Och då brukar man säga att man har eller riskerar att få skadliga hälsoeffekter av sin alkoholkonsumtion. Och av dessa då så är det ungefär 350 000 som har ett utvecklat beroende. Ungefär 50 000 av dessa har ett svårt beroende då.
Mm. Hur är det med kvinnor och män?
Man vet ju att män dricker mer än vad kvinnor gör. Ungefär var tredje man och var femte kvinna har intensiv konsumtion minst en gång per månad då. Så att det är ett tyngre bruk hos männen. Mm. Sen är det också viktigt att komma ihåg att hos varje individ som har problem med alkohol så har man ofta 4-5 personer runt omkring. Familj eller övriga anhöriga eller arbetskollegor och så vidare som berörs av har problemet.
Mm. Mm. Jag har en känsla att dryckeskulturen har förändrats de senaste åren i Sverige. Mm. Du som forskare kanske också märker av det.
Ja, alltså det påverkas ju av förändringar i samhället, om man säger. Alltså när vi trädde in i EU och man fick lättare införselregler till exempel, så ser vi en ökning. Men man kan också titta mer historiskt längre bak, när mellanölen var tillgänglig i livsmedelsaffärer, så såg man en ökning av det. Bag-in-box, när det kom, så såg man en större ökning av alkoholkonsumtion hos medelålders kvinnor till exempel.
Mm.
Men sen har man också sett att man har skiftat från att vara en traditionellt väldigt tungt fokus på sprit konsumtion, så är det nu vinet och till viss del ölet som är den dominerande drycken.
Mm. Men jag har ju ibland hört det där att vi har importerat de här vanorna från kontinenten då, att vi dricker vin till middagen i vardagarna, och sen så har vi vårt traditionella helgsupande också.
Mm.
Men frågan ett är ju, är det så, och fråga två är liksom, har det inneburit att konsumtionen har ökat totalt sett?
Vissa säger att det är så, vissa säger att det inte, så att det är liksom inte helt klarlagt. Men jag tycker personligen att det är vanligare nu, bara en personlig reflektion. Man kommer inte hem på en fika utan man kommer över på glas vin liksom, sådär. Så att det är väl lite mer accepterat liksom.
Mm.
Och mer after work och den delen då. Så att alkoholen blir liksom lite mer accepterat i vardagen mer på ett annat sätt.
Men är det för tidigt att säga någonting om det har några effekter på alkoholskador och så vidare?
Mm. Alltså man gör ju ganska tydliga kartläggningar varje år av hur konsumtionen ser ut. Och det brukar ligga mellan 9 och 10 liter rensprit per vuxen då, per år. Men där är det ju jätteviktigt att komma ihåg att av de som dricker alkohol så är det ungefär 10% av de som dricker 50% av den totala konsumtionen, så att det är en tyngd då, att det största bruket ligger hos en liten del.
Det är samma fördelning som när det gäller världens inkomster då, och rikedomar.
Ja.
Men vi har ju det här något restriktiva förhållningssättet till alkohol med Systembolaget i Sverige.
Mm.
Och vissa kanske undrar varför man kan dricka alkohol från 18 års ålder på krogen men att det är 20 år på Systemet. Mm. Finns det någon förklaring till det?
Ja, det finns en väldigt enkel förklaring till det faktiskt. Eller enkel, man skulle egentligen vilja ha 20 år på krogen också, tänker jag, eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad för den senare då. Men den anledningen till att man får vara, att det räcker vara 18 på krogen, är att där sker det mer en ansvarsfull servering.
Mm.
Alla som jobbar på krogen ska ha en utbildning i att man inte får servera den som är berusad. De läser, känner igen tecken och så vidare. De får enligt lag inte servera den som är överbrusad. Så där är det mer kontroll. Och anledningen till också att man vill ha en högre ålder på Systembolaget är att skulle det vara 18 där också, då är det större risk att de yngre tonåringarna får tag på alkohol lättare via vänner och så vidare.
Just det, så då blir det 16-åringar som köper av 18-åringar.
Exakt.
Hur vet man om man dricker för mycket alkohol? Finns det några riktlinjer för det?
Mm. Det är ju jättesvårt det här med riktlinjer. Socialstyrelsen har ju kommit fram med, riktlinjer är kanske det rätta ordet, för att man kan inte riktigt säga vad som passar mig och vad som passar dig liksom, för att du inte ska riskera att få skador. Men det som man sagt är att man pratar om standardglas för det första, så det kan vara bra att förklara. Och då är det att man relaterar då ett glas öl, en 33, innehåller lika mycket alkohol som ett miniglas vin och en 4 stark sprit. Så att 12 gram då. När man får i sig det säger man att man får ett standardglas. Och då brukar man säga att för män så ligger gränsen då för riskbruk 14 glas per vecka. För kvinnor ligger det på 9 glas per vecka. Och sen har man då det här med intensiv konsumtion, vilket betyder att om man som man dricker mer än 5 standardglas för ett och samma tillfälle, och med kvinnor 4 standardglas för ett och samma tillfälle, då anser man att det är ett riskbruk. Och då riskerar man då hälsoeffekter.
Mm.
Framförallt då såklart utveckla ett beroende.
Ja. Mm. Ja, men det kan ju, jag har fattat att det är riktlinjer och sådär. Mm. Men om man är på en vanlig fest så är det ju inte konstigt att jag dricker 5 öl. Alltså under en kväll.
Nej, men om du gör det varje helg.
Ja.
Då kanske man ska fundera.
Ja.
Ja, absolut. Mm. Det ska jag göra. Det finns ju, ibland kommer det så här hälsoråd kring det här med att det kan vara bra för kroppen att man dricker kanske liksom ett litet glas vin per dag. Så vidare. Ja. Kan man säga någonting om de här hälsoråden?
Ja, det kan man. Jag tycker att det är synd att de där kommer, för det är myter faktiskt. Man vet att den lilla hälsoeffekten som de säger då att man ser är för en viss åldersgrupp, högre medelåldern för en liten isolerad grupp, då kan det kanske vara bra. Men det är också viktigt att se att de hälsoeffekterna som man skulle få av att äta bra, röra på sig, motionera hela när är så ofantligt mycket större. Sen är det också jätteviktigt för att man har nu på senaste åren har man gjort en stor litteraturgenomsyn och studerat de här då artiklarna som då visar att det skulle vara positivt. Och då har man ju sett då att det är ju dåligt kontrollerade studier, eller de inte kontrollerade överhuvudtaget, utan man har tagit en grupp med människor och observerat dem under längre tid, ställt frågor, upprepade gånger och så vidare. Men problemet är att man har inte kontrollerat vad har de här personerna för ärftlighet för andra hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Man har ju inte delat upp dem i olika grupper som har exponerats för mer alkohol eller ingen alkohol och så vidare. Så att man kan inte dra några slutsatser av att den effekten man ser beror faktiskt på den alkoholkonsumtionen. Det kan likväl bero på att de har en medförd lägre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar till exempel.
Mm, mm.
Så att
Man
ska absolut ta det med en nypa salt. Och, för att jag tror att risken med de där råden är att om du ligger i det här gränslandet med att vara i en riskbruksnivå, att man tänker då liksom, men det är inte så farligt. De säger ju faktiskt att det kan faktiskt till och med vara bra att jag dricker ett glas. Och då kan liksom det här eskalera att man struntar i att söka hjälp fast man kanske skulle behöva.
Mm. Nu pratade vi nyss om det här med tecken på att man alltså lägger i riskzonen med mått om hur mycket alkohol man dricker. Men när är man då beroende av alkohol? Finns det några kriterier för det?
Ja, men det gör det. Och då är det ju då att en läkare för att ställa diagnos då tittar ju liksom på olika DSM-5 heter den här diagnosen, Bibeln som man använder vid psykiska sjukdomar och sådär. Och det är olika kriterier, det är 11 stycken olika. Nummer 1 då, att man har svårt att begränsa hur mycket man dricker. Man förlorar kontrollen. Det kan vara att man tänker att man ska bara gå ut och ta en öl, men så blir det betydligt flera. Man känner ett sug efter alkoholen. Det är nummer 2, att man utvecklar en tolerans. Man behöver dricka mycket mer alkohol än man gjorde för 10 år sedan för att uppnå samma effekter. Man kan få abstinens efteråt, och det är inte bara vanlig bakfylla utan att man verkligen får de här kraftiga psykiska abstinenssymptomen då. Att man har försökt upprepade gånger att minska sin alkoholkonsumtion men man lyckas inte. Att man spenderar väldigt mycket tid, det blir väldigt mycket fokus, inte bara på drickande utan att man planerar sin dag runt eller sin vecka runt att man ska få tillgång till alkohol. Man kanske missköter sitt arbete, sin familj, sin skola och så vidare på grund av att man prioriterar alkoholen istället. Det sociala umgänget blir också lidande. Och trots att man vet och trots att man har problem, man läkaren kanske säger att ja, men du har, dina levervärden ser inte bra ut. Man fortsätter att dricka trots det. Och att man då trots den här medvetenheten och inte lyckas sluta. Och framförallt då att inte framförallt, men just det vi pratade om förut, att det är så många i ens omgivning som faktiskt påverkas också. Och att man då ha det runt omkring sig. Och då är det så att förut så var det ju att man tänkte lite svartvitt. Antingen så är det beroende eller så är det inte beroende. Men nu sen ungefär ett år tillbaka så tänker man lite mer dynamiskt. Att man ser det mer som ett syndrom. Så att har man 2 eller 3 av de här olika kriterierna så säger man att man har ett lätt syndrom. Ett lätt beroende. Har du 4 till 5 så är det ett medelsvårt beroende. Och har du då 6 upp till alla kriterierna, 11 kriterier, har du ett svårt beroende då.
Mm.
Och det ger en lite bättre dynamik i behandling och i hur man ser på sjukdomen.
Mm. Vad är det som händer i hjärnan då när man utvecklar ett alkoholmissbruk?
Precis. Det är ju så att alkohol är ju Det är ett lösningsmedel. Det löser sig både i fett och vatten. Vilket gör att det kommer väldigt lätt in i hjärnan. Påverkar väldigt många olika signalsubstanser. Men det som är den substans som är nyckelsubstansen, eller den som är starkast inblandad just i beroendeutvecklingen, är dopaminet. Och då är vi inne på belöningssystemet. Och vad det är ju någonting som har funnits långt, långt tillbaka genom evolutionen. Och det är någonting som vi har för att driva vår överlevnad framåt. Så man tänker på stenåldern, att man var ute och jagade det där djuret och fick hem det. Och sen när maten var slut, ja men då ska man komma ihåg den där känslan som det var. Att då ska jag ut igen, jag måste jaga mat liksom. När vi äter mat så får vi en välmående känsla. När vi har sex så mår vi bra, och det leder ju definitivt till att arten fortlever då. Så det är därför vi har det, och det blir starka kopplingar i minnet för att man ska upprepa de här beteendena då som är positiva.
Mm.
Men sen är det så att då när man tar alkohol eller andra droger så påverkar det precis samma system. Men istället för att få den här lilla lätta dopaminkicken och välmående känslan så får du mer en större skjuts i dopaminsystemet. Du får mer den här berusning och kicken mera. Vilket ju gör att du drivs ännu starkare till att upprepa det här igen. Och det är det som händer liksom, ja, men då första gången när man dricker alkohol eller tar droger och så vidare. Men gör det här om och om igen. Vi pratar om brusningsdrickande. Gör du det för ofta så sker det här i hjärnan. Och hjärnan strävar ju efter att ha en normal balans. Så att sker det här flera gånger så måste hjärnan liksom kompensera.
Mm.
Och det kan den göra på olika sätt. Den kan nedreglera mottagarreceptorerna för dopaminet, och det kan nedregleras hjärnans egen förmåga att utsöndra dopamin i belöningssystemet till exempel. Och det då i sin tur gör att du får, när du inte dricker alkohol, då har du liksom för lite dopaminaktivitet i belöningssystemet, och det är det som vi tror skapar det här suget. Att du får också den här kopplingen till, man vet att det är en stark koppling mellan psykiska problem och alkoholberoende. Att man självmedicinerar sig med alkohol för att få upp de här dopaminnivåerna och må bra. Så att från att ha druckit alkohol för att få en positiv, god effekt, så dricker du sen, drivs att dricka för att slippa må dåligt kan man säga. Så att det är lite de här aspekterna, och mycket av det här kan man ju koppla till de här beroendekriterierna. Och det är det som är väldigt viktigt att förstå, tror jag, att det faktiskt är en hjärnsjukdom och att det sker förändringar i hjärnan. Samtidigt som det sker förändringar i belöningssystemet så finns det också förändringar i främre delen av hjärnan som då reglerar vår kognition, vår minnesinlärning och vår impulskontroll och så vidare. Den blir försämrad, vilket gör att du då har svårare att stå emot suget och svårare att kontrollerar ditt drickande helt enkelt.
Är det här irreparabla skador, eller är det, om man slutar dricka, kan den här impulskontrollen gå tillbaka till normal?
Jättebra fråga. Vi vet ju inte riktigt, för att det är svårt att veta i en människa vad hönan och ägget, hur såg hjärnan ut från början och så vidare.
Mm.
Det man vet är att om man har ett alkoholberoende och man försöker sluta, så är det många som återfaller. Ungefär 80% återfaller inom ett år. Men om man lyckas hålla sig alkoholfri eller dricka betydligt mindre under 5-7 år, då ser det mycket, mycket bättre ut. Och det tyder ju på att hjärnan har en förmåga att återhämta sig.
Mm.
Men det är väldigt, väldigt individuellt. Det beror också på liksom, ja, hur länge har du druckit alkohol? Hur tidigt börjar du dricka alkohol? För att börjar du dricka tidigt, som vi sa förut, så att i tonåren, det är ju då är hjärnan extra känslig och det är lättare att utveckla beroende. Och då har ju inte hjärnan, var ju inte färdigutvecklad från början, så då har du liksom inte, vad är det jag ska återgå till liksom?
Mm. Men kan man se lite kraftigare skador på hjärnan också vid hårt missbruk, alltså med minnet påverkas?
Mm, absolut, absolut. Minnesluckor och svår med inlärningsproblem och så vidare. Så det är ett stort problem.
Mm. En liten inflik nu. Alltså, när jag ser människor i min omgivning som dricker alkohol, så känns det som att folk reagerar på väldigt olika sätt. Vissa blir jätteglada, andra utvecklar någon slags aggressivitet, någon blir slös efter sitt hörn, någon blir gråtmild och så vidare. Finns det någon forskning som varför folk reagerar så olika?
Alltså det är väl det att det beror lite på alltså, vilken fas du är i, höll jag på att säga. Är du frisk eller har du utvecklat ett beroende och så vidare, så reagerar du olika när det räcker. Men generellt sett hos en frisk människa, så när man börjar dricka så får man ofta liksom den här lite positiva, man blir lite gladlynt och man vågar prata mer, hämningarna släpper och så vidare. Men sen så blir det på något sätt att alkoholen förstärker den sinnesstämningen som du är i just nu. Så att, känner du lite ledsen, ja, då blir det ofta mera gråtmild. Är du glad, då är allting tipptopp liksom.
Ja, och är riktigt, du frustrerad, så då blir det, kan du bli
ja, och då, precis, och då kan det vara att impulskontrollen släpper. Så att då agerar du ut ja. Den
så de alkoholen, känslorna mera. Alkoholen på något sätt är en förstärkning eller spegling av
du har svårare att kontrollera dina känslor helt enkelt.
Ja. Mm. Ja, intressant. Mm. Vi har ju haft många avsnitt som handlar om olika alltså medicinska, naturvetenskapliga vad ska man säga, saker. Och frågan som ständigt återkommer är ju här med arv, miljö eller om det är en kombination. Vad är det som gör att vissa blir beroende och andra inte?
Det är absolut en kombination med mellan arv och miljö. Men det finns en stor arvlig koppling. Ungefär 50% av de som har ett beroende har en medfödd, eller har det i släkten om man säger så. Vi vet att kopplingen är starkare mellan far och son. Men det är inte så att har du i släkten så kommer du utveckla ett beroende. Så är det inte. Men man ska vara lite mer försiktig så att man tänker på sin konsumtion. Och då kanske de här riktlinjerna som vi pratade om tidigare, de kanske är alldeles för högt ställda då. Så att man måste vara lite på sin vakt där. Men det är också viktigt att säga att det är ju exponeringen av alkohol som gör att du utvecklar ett beroende. Och lever du då i en miljö där alkohol förekommer frekvent och så vidare, ja, då är det ju lättare att du faktiskt själv börjar dricka.
Är det just alkoholberoende man ärver då, eller kan det vara lika gärna vara ett så att säga, missbruk av narkotika eller mat eller vad det nu skulle kunna vara?
Jo, men det kan det ju vara. Men om man tänker på alkoholen tillbaka igen, liksom, jag tänker lite olika sätt som den här ärftligheten kan uttrycka sig på. Det kan till exempel vara att du blir inte lika berusad lika snabbt om du jämför med dina kamrater till exempel. Vilket då gör att du kan konsumera mer alkohol under en tid, vilket gör att mer alkohol exponeras, eller hjärnan exponeras för mer alkohol, och vilket gör att du påskyndar de här förändringarna som alkoholen gör. Det kan också vara att du bryter ner alkoholen lite effektivare än vad andra gör. De här enzymen som bryter ner alkoholen. Vilket gör att du kanske inte blir bakfull. Vilket också gör att du får inte de här negativa upplevelserna som är kopplade till alkohol. Vilket gör att du drar dig inte för att dricka igen. Liksom. Och tvärtom, det kan vara en skyddande effekt. Om du ofta blir ordentligt bakfull. För då kanske man tänker sig för en extra gång innan man tar den här nästa fyllan.
Ja, det kan jag säga av egen erfarenhet.
Ja.
Ja, det är skönt då i sådana fall.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finns det några typiska mönster kring drickande hos olika, olika människor som är alkoholberoende?
Mm. Man brukar prata om två huvudklasser då. Typ 1, och det är de som ofta har en sen alkoholdebut. Här har vi inte så stor ärftlighet vanligtvis, utan det kan vara mer att man kanske börjar dricka, man kanske går igenom en skilsmässa, man har ätit upp på jobbet eller stress och de här delarna. Man har ofta en god social situation. Ofta blir det en självmedicinering, att man kanske söker lindring för ångest, depression och så vidare. Sen har vi typ 2, som där ser man ofta att man, där den här tidiga tonårsdebuterna, stark ärftlighet, och de har även ofta en socialt komplex situation, mycket aggressivitet, kanske lite kriminalitet och socialt utsatta och så. Sensation seekers, lite sådär, att man söker spänningen i livet. Mm.
Men för egen del så känner man ju att alltså man får, när man börjar gymnasiet, så det var mycket exponering för alkohol. Sen så började jag plugga också i Lund, och då det fanns ju en väldigt stark alkoholkultur där också. Ja. Och man är exponerad för alkohol hela tiden. Idag tror jag att det är lite bättre än vad det var när jag pluggade. För att idag så är det mycket mer utbildningar kring måttfullt drickande. Och man har mycket mer alkoholfri aktiviteter och så. Men det känns ju som att alla de här studentåren för många då blir en sån inkörsport. Absolut. Och sen så märker man att vissa stannar i det här konsumtionsmönstret som de hade när de pluggade.
Mm. Jag pluggade själv i Uppsala, det var ju likadant där. Just de här, jag tror de här studentstaderna där det är mycket, men det är de sittningarna hit och dit, och det är ganska mycket fokus på alkoholen. Och det, jag har sett några studier som visar att, jag tror det var en femtedel av dem under studenttiden, det är då man fastnar liksom i beroendet. Och det är ju just den här upprepade exponeringen av alkoholen av hjärnan som liksom snabbar på de här förändringarna.
Vi pratade tidigare om att man snarare skulle se alkoholberoende som ett syndrom. Men är det lönt överhuvudtaget att jämföra alkoholberoende med typ diabetes eller någon annan sån sjukdom?
Ja, det tycker jag på ett sätt. För att det hjälper att faktiskt få en förståelse för att det är en sjukdom. Vi har en ärftlig komponent. Vi har en beteendemässig komponent, precis som man har vid alltså diabetes eller högt blodtryck och så vidare. Både vid, alltså diabetes kan ju vara att du motionerar för dåligt, du äter dåligt och så vidare, plus att du har ärftligheten. Så att det är precis likadant med alkoholberoende. Och det är också det är behandlingsbart, båda två. Man ser ofta en försämring i sjukdomsförloppet över tid. Man kanske måste anpassa behandling och så vidare. Vilket är ju helt accepterat när man tittar på diabetes till exempel. Det är ingen som skulle frånta en diabetiker att nej, men du måste nog öka insulindosen här. Det är ingen som skulle ifrågasätta det.
Nej.
Medan hos en alkoholberoende så är det ett så stort stigma, och det är liksom, nej, men ta ett återfall, ja, men då ramlar du ur systemet. Så, att det, så att det är mycket mer sårbart. Så där tror jag att man skulle vinna på att försöka öka förståelsen för att det är en sjukdom som de flesta andra.
Men tycker du att att samhället fortfarande stigmatiserar alkoholberoende för mycket när det gäller så här vård och behandling och hur man bemöter en alkoholberoende person?
Mm. Jag tycker det. Framförallt så är det många som inte vågar söka hjälp, för att de tycker själva att det är pinsamt. Det är jobbigt och det är tufft, och man skäms. Man har en tro över att, ja, men det är en karaktärsvaghet. Det vill bara rycka upp dig. Det är klart att du kan sluta dricka, liksom de här delarna. Mm. Sen har vi också om vi kommer tillbaka till alkoholpolitiken, så är det här problemet att huvudansvaret ligger hos socialtjänsten, som då ska ha ett delat ansvar med hälso- och sjukvården. Men återigen, vilken annan sjukdom ligger huvudansvaret hos socialtjänsten?
Mm.
Ingen. Och det är ett problem, för att många av de här, vi har 1 miljon som dricker så mycket så att de riskerar att få hälsoeffekter. Hur många av dem känner att de behöver hjälp av socialtjänsten? Det är ju de här 50 000 som har det tunga problemet, och kanske 100 000 av dem. Men så att skulle huvudansvaret ligga hos hälso- och sjukvården istället, så tror jag skulle vara en jättestor hjälp för att just avstigmatisera, förstå det här är en sjukdom som alla andra, gå till vårdcentralen och få hjälp direkt. Liksom.
Mm. Mm. Alkohol och graviditet och amning, vad gäller där?
Mm. Det är ju också, alltså graviditet, alltså det är nolltolerans. Alltså du dricker alkohol, det går in i ditt blod, det går in i fostrets blod, det går även ut i fostervattnet.
Mm.
Koncentrationen i ditt blod blir detsamma som koncentrationen hos fostret.
Mm.
Fostret är ju jättelitet.
Och det är vissa perioder som är speciellt känsliga också.
Jo, det är ju känsligare i de tidiga faserna då också, utveckling av nervsystemet och så vidare.
Mm.
Så där kan du ju få, dricker du mycket under den perioden så kan du ju få kraftiga störningar, utvecklingsstörningar och så vidare. När det gäller amning så, det är alltså jag tror inte man vet riktigt än hur mycket det påverkar. Det går inte över i mjölken lika lätt som i blodet såklart. De riktlinjer som finns säger att man ska ju vara väldigt måttlig. Alltså kanske ett glas i veckan vid ett tillfälle i veckan om man säger så. För det är också den här aspekten att hur bra det är det att man dricker alkohol när man samtidigt tar ansvar för ett litet barn.
Mm.
För just det här med att alkoholen faktiskt påverkar vårt omdöme och de här delarna också.
Behandling då av alkoholberoende. Det finns ju en massa olika saker som man kan ta till. Och det, jag antar att det också handlar om vilken liksom grad av beroende man är i. Men,
precis,
men om vi bara går igenom lite grann, vad finns det för...
Ja, det finns ju en kombination... Alltså, det viktiga är att titta på kombinationen tycker jag. Så att det finns ju alltså, psykologiska behandlingar, liksom, motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och så vidare. Det är de stora liksom. Så att man lär sig att försöka ändra sitt beteende. Och sen har du just 12-stegsmodellen då som är starkt förankrad till AA. Där man då ska få en större insikt i sin beroendeproblematik och acceptera sitt beroende och så vidare. Så att man har inte sett någon större skillnad tror jag i utfallet av hur väl det här fungerar. Utan det är väldigt mycket person och kontakt med din terapeut liksom, att du har ett bra klimat där.
Men kan det vara så att vissa passar det bättre att gå i enskild terapi och andra funkar det bättre att gå på större möten? Och
ja, sådär. Och det är ju något som man liksom får diskutera med sin behandlade terapeut eller läkare. Mm.
Men inom AA så har jag, som jag har förstått det, så man får en fadder då som är en person som kan alltså vakar över en person som man kan ringa till om det krisar och så vidare. Det kanske är skönt att ha. Terapeuten kanske man liksom, kanske inte vågar ringa till.
Ja, du känner att man får mer personlig relation kanske. Ja. Som är en, ja det känns säkert bra för många. Sen har vi ju läkemedel. Och då är det, alltså, det som alla känner igen är väl Antabus. Som har ju funnits sedan 50-talet tror jag. Och det är ju en aversionsterapi. För antabuset gör att alkoholen bryts inte ner så att det blir liksom en restprodukten som är samma produkt som du känner när du blir bakfull. Du ska helt enkelt må så jäkla illa när du dricker alkohol när du har antabus i kroppen så att du väljer att inte göra det igen.
Din egen forskning, du har ju berättat lite grann om att ni jobbar med att utveckla nya läkemedel då för behandling av alkoholberoende. Kan du berätta lite grann hur ser det ut?
Jättegärna. För som det är nu, så förutom antabus så finns det 3 olika läkemedel på marknaden, vilket är väldigt lite. Om tittar på depression, det finns ju 100-tals läkemedel. Liksom. Men de som finns fungerar sådär. De fungerar väl för vissa som har en viss ärftlighet och på ett sätt att man kan minska suget eller minska berusningsdrickandet. Då. Det som vi gör och som vi har fokuserat på är... jag fick höra att Arvid Carlsson, Nobelpristagaren som faktiskt upptäckte dopaminet i hjärnan. Han hade utvecklat en ny substans som gick just på dopaminet. Jag tänkte, men det här, alltså, dopaminet som är så centralt i beroende. Jag vill så gärna testa den här substansen. Och vad som är så spännande med den här substansen är att traditionella läkemedel som går på dopaminsystemet har jättekraftiga biverkningar. För dopaminet är inte bara inblandat i belöning och välmående utan också i rörelse och motorik och sådär. Och vad man har sett då, alltså dopaminantagonister då, som ska minska minska effekterna av dopamin som man använder till exempel vid schizofreni och psykoser och så vidare. Det blockerar ju allt dopamin i hela kroppen, vilket gör att du får jättekraftiga biverkningar. Dels så får du ju den här anhedoni, att du blir liksom deprimerad, apatisk och hela den här biten, men också motoriken, att du får liksom kraftiga muskelryckningar och väldigt stigmatiserande och sådär. Så att väldigt kraftiga biverkningar. Så att vad Arvid och hans kollegor gjorde var att ta fram en substans som kan både höja eller sänka dopaminaktiviteten beroende på hur det ser ut i hjärnan. Väldigt attraktivt vid alkohol och beroende, va? För du får ju dels den här dopaminskjutsen initialt när du dricker, och sen så får du den här dippen efteråt. Så kan vi liksom reglera det här.
Men går det att förklara för våra lyssnare alltså hur ett läkemedel kan både höja och sänka dopamin?
Svårt, för att vi förstår inte själva riktigt hur det fungerar ännu. Men det är så här att om du inte har någon störning i systemet, ja, då binder inte läkemedlet in där och det fungerar inte. Vilket gör att det kan särskilja på de nervtrådarna som reglerar motorik och rörelse. Och istället då fokuserar i det här fallet då på de cellerna som finns mer i belöningssystemet då. Och det som vi har sett då, jag sa i början det här att vi faktiskt kan använda olika djurmodeller just vid alkoholberoende. Och vad man gör då är att vi har metoder som är helt frivilliga. En råtta får helt enkelt välja mellan att dricka en flaska vatten och en flaska sprit.
Det är etiskt försvarbart också.
Allting är frivilligt. Och vi gjorde det var faktiskt lite roligt under min postdoc i USA där, så var vi lite frustrerade för att råttorna tycker faktiskt inte så mycket om att dricka alkohol. Precis som, ja, lite aversivt och sådär, de smakar inte gott. Och vad man har gjort då traditionellt är att man har blandat upp alkoholen med socker. Kanske känns igen från alkosoder och så vidare. De dricker jättemycket då när det är uppblandat med socker, för det smakar ju sött och gott. Problemet är då att du kan inte särskilja effekterna mellan sockereffekter och mellan alkoholeffekter. Så vad man gör då är att man har mycket socker i början, lite alkohol, och sen så minskar man sockermängden och minskar alkoholmängden, eller ökar alkoholmängden åt så till slut. Men när sockret väl är borta så dricker de inte så mycket alkohol ändå. Så att min handledare där borta i Kalifornien, hon satt på en konferens och så satt hon bredvid en gammal professor som på 70-talet hade hållit på med olika alkoholstudier, och hon beklagade sig, fasen, vi ska studera hur läkemedel påverkar alkoholintaget, och de dricker ju så lite så att det är så svårt att jämföra liksom effekt. Och han bara, men vadå då? Mina råttor drack ju på 70-talet liksom, så här. Ja, så att vi gick tillbaka till igen, vi fick hans liksom maskinskrivna artiklar och gick tillbaka och kollade, och det som han gjorde som var ganska unikt i den metoden var att han hade faktiskt en starkare alkohollösning. Traditionellt sett så har man använt 6, 8 eller 10% i alkohol. Han använde 20. Och sen att inte flaskorna finns tillgängliga hela tiden, utan man har lite happy hour. Så att vad vi har gjort är liksom att man på måndag morgon så får de en sprit vatten, eller en flaska sprit och en flaska vatten. De sitter på 24 timmar. Tisdag bara vatten, onsdag alkohol, torsdag vatten, fredag alkohol igen. Så att de har happy hour 3 gånger i veckan kan man säga.
Lillördag också.
Eller? Ja, precis. Och det här, fast de får inte dricka på helgen, det är lite taskigt. Ja. Men det man har sett då är att det här gör att de frivilligt ökar sitt alkoholintag. Vilket vi tror är att om det är en så pass koncentrerad alkohol så att de får liksom en farmakologisk effekt direkt. Vilket då kan göra att de kanske struntar att dricka. Eller de dricker trots att det kanske inte smakar så gott. Men det som är intressant också är att precis som hos oss människor, så i en grupp på 20 så är det alltid några som dricker jättelite, några som dricker mycket och några mitt emellan. Vilket gör ju också att vi kan studera olika sorters beteende. Så det är en djurmodell som man kan titta på. Sen har vi också det här med motivationen och det här mer alkoholsökande beteendet. Och det gör man genom att titta på, man har sån här operanta boxar. Man har en box som har olika pedaler. Så att såna Pavlovian boxar, så att de trycker på en specifik pedal och då kommer det alkohol i drickkoppen. Och då har man också sån här triggers eller cues som man då, råttan då ska associera med att alkoholen kommer. Det tänds en lampa, det är en ton och vi har också en doft av apelsin i buren. För att råttan har ju väldigt stark doft, stor del av deras hjärna består av doftreglering. Och med det gör man att man kan då titta, vi har små titthål när man tittar in då, så att de lär sig att de ska trycka 3 gånger på pedalen och så får de alkohol. Så man tittar en så här, 1, 2, 3 och så dricker 1, 2, 3 och så dricker. Så det är lite häftigt att de lär sig den här associationen, och det är precis som hos människor. Man belöningssystemet, och kommer ihåg det här att man stärker kopplingen till minnet. Sen kan man också titta på återfall. Och då gör man då att en dag när de kommer in i boxarna, då luktar det inte apelsin, det händer ingenting när de trycker på pedalen, ingen ton och ingen lampa. Vilket gör att ja, det tar någon vecka eller två, sen så struntar de helt att trycka på den här pedalen. Mm. Sen helt plötsligt en dag, men då luktar apelsin där. Uh-huh. Och det ligger lite alkohol i koppen. Det kommer inte med när de trycker, men det finns en liten cue där. Och då börjar de trycka igen.
Uh-huh,
okay. Så då kan man liksom med olika, då kan man ju förbehandla då i de här olika stegen. Innan de dricker alkohol i flaska eller i boxen, så kan man då förbehandla med läkemedel och jämföra då. Dricker de mindre då när vi behandlar? Trycker de mindre på pedalen? Kan vi förhindra det här återfallstryckandet och så vidare?
Men då, men det ni testar då mot, alltså när ni gör de här försöken, och sen så använder ni någon typ av den här typen av dopaminreglerande preparat då, som
vi
utvecklat.
Ja. Exakt, så att vi använder just den här dopaminstabilisatorn som det kallas. Den heter OSU-6162. Så att vi såg jättefina resultat i våra djurstudier. Vi såg att de råttorna som drack mycket alkohol, de ersatte sitt alkoholintag med vatten. Så att de minskade sin preferens dramatiskt, som blev liksom lågdrickare istället och så vidare. Så att vi såg alla de här fina effekterna som vi skulle se.
Hur många olika så här studier finns det som kikar på andra sätt att komma åt alkoholberoende? Och så där?
Mm.
Är det ett stort forskningsfält?
Det är väl relativt stort, det är det. Och det har varit ett litet skift ifrån att ha varit väldigt starkt fokus på att minska suget och berusningsdrickan, så går man över lite mer till den här förbättringen av det kognitiva, förbättring av impulskontroll. Så det är lite det tänket som är inom forskningen nu. Där.
Var kan man vända sig om man har alkoholproblem?
Man ska ju vända sig till vårdcentralen, en beroendemottagning och så vidare. Om man känner sig osäker så vart man ska vända sig, så alkoholhjälpen.se. Där finns det information och stöd vad man kan vända sig till.
Vissa sjukdomar har ju väldigt starka så här fonder, alltså hjärt-lungfonden och cancerfonden och så där. Finns det någon så här alkoholforskningsfond som man kan bidra till?
Hjärnfonden, de ger ofta till beroendeforskning och så.
Mm.
Annars finns det inga, psykiatrifonden också ger ut till beroende och så. Sen kan man alltid ge direkt forskargrupper också, det går bra.
Har ni Swish?
Ja, precis. Gå in på vår hemsida, där finns information.
Ja. Många då är ju drabbade indirekt också genom att man har en vän eller kollega eller anhörig som man tycker ligger i riskzonen eller är alkoholberoende.
Ja, precis.
Vad har du några råd? Hur ska man agera?
Det är ju svårt, för det är en jättekänslig fråga, men Om man tror att det är, och kanske vet till och med att det är uppenbara problem, så våga fråga, även om det är jobbigt och svårt. För att det visar sig ofta att det är väldigt uppskattat. Personen som lider av problemet kanske själv bara väntar på att någon faktiskt ska uppmärksamma och se. Men det är viktigt att utgå ifrån sig själv, tror jag. Att man uttrycker sin oro. Inte liksom, du ska, du bör, du vet, där. Utan att utgå från sin oro, det kan man ju aldrig ta ifrån. Nej. att jag känner mig orolig. Liksom.
Jag upplever det som att
exakt.
Jag blir orolig när
när
du kommer hem med smutsiga kläder. Men är det så man tror att det första fasen ofta är någon typ av förnekelse? Att man har...
Ja, men det är ju väldigt vanligt. Absolut.
Vilket gör att det kan vara extra jobbigt
också. Absolut. Ja. Men återigen, där också alkoholhjälpen.se. Där finns också information för anhöriga. Så att om man känner sig vilsen och vad ska jag göra. Och där finns också olika, man kan söka på nätet också olika föreningar för anhöriga. Jag tror någon som heter Maskros barn till exempel, som fångar upp just barnens problematik, de som växer upp i missbruksmiljöer och så vidare. Mm.
Är det bara nolltolerans som gäller om man ska komma ut ett missbruk, eller kan man leva med bara att man drar ner sin konsumtion?
Det är väldigt hett just nu, en debatt, och det är lite olika läger runt de här frågorna. Jag tror så här att vi går tillbaka till det här spektrumet, lätt beroende och svårt beroende och så vidare. Och jag tror att de flesta förstår att har du ett riktigt kraftigt utvecklat beroende, ja, då kanske nolltolerans är det enda rätta. Men om du är i den andra änden, så tror jag att det många hälsoeffekter är vunna. Att om du tillsammans med din terapeut och så vidare kommer överens om att ja, men istället för att dricka varje dag i veckan så kanske vi kan nöja oss med att dricka på lördagen till exempel. Tänk vilken vinst det skulle vara för familjen. Och även för den personen med skadorna fysiskt och så vidare. Och det kan också vara en väg in till hjälp. För att ha det där från början, du måste. För att många har ju så stark relation. Alltså alkoholen finns liksom i allt du gör. Liksom. Så det blir att man ska säga hej då till sitt liv på något sätt. Liksom.
Så det kan vara så att säga, en väg in i någon slags frihet från alkohol. Att börja trappa ner. Det kan finnas någon slags taktisk
eller hur? Effekt. Sen kan det ju vara så att du inte klarar av det. Och då kanske du har en bättre acceptans för att förstå. Okej, ja, jag kanske faktiskt måste avstå helt.
Vi har ju pratat lite grann om det under det här samtalets gång, men finns det några andra så här missuppfattningar kring alkohol och alkoholberoende som du tycker att
den absolut starkaste är ju den här att det skulle vara en karaktärsvaghet. Och jag tror att det är liksom det viktigaste take home message, tror jag, från den här podden, att förståelsen att det är en hjärnsjukdom. Vi har medfödda hög eller låg ärftlighet för att riskera att utveckla ett beroende, men just genom att minska stigmatiseringen och förståelsen av sjukdomsbeloppet, att det är förändringar i hjärnan och så vidare, där tror jag att vi har mycket vunnit. Man kan inte bara se till att man rycker upp dig. Sök hjälp istället.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
Jag skulle gärna vilja veta mer om kronisk smärta, kroniska smärttillstånd, fibromyalgi och så vidare. Det är ju också ganska mycket stigma runt det, och fibromyalgi ses ju lite grann som en restdiagnos. Är det fortfarande så? Vad vet man idag? Bakgrunder, behandling och så vidare. Det tycker jag är spännande.
Men det har vi faktiskt pratat om. Så det
kan gå tillbaka och titta.
Förlåt, vi har inte pratat, men vi har pratat om att vi ska prata om det.
Okay,
så att det kan mycket väl bli ett framtida avsnitt.
Det ser jag fram emot.
Pia Stensland, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Stort tack.
Pia Stensland om alkohol. Jag hoppas att ni tyckte det här var lika intressant som jag. Det är ju annars inte helt lätt att resonera kring alkohol. För å ena sidan så vill man kunna köpa den där vinflaskan på helgen, för det är då man ska dricka den. Men å andra sidan är alkohol uppenbarligen ett av våra stora samhällsproblem. Hur som helst, det vore i alla fall bra om alkoholberoende verkligen börjar betraktas som en sjukdom och inte stigmatiseras. Det kan vi väl i alla fall vara överens om. Vill du hjälpa till? Kan du antingen prata med någon i din bekantskapskrets som ligger i riskzonen, eller skänka en slant till forskningen. Vi som gör Allt du vill att veta är i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.